Lördagsgästen på Retro FM.
Det är lördag morgon och nyfiken är en strut den här veckan på Torbjörn Flykt. God morgon.
Ja, god morgon.
Har morgonen behandlat det väl?
Det tycker jag. Det här är ju den bästa tiden på året. Ja. Så att, Vår bästa tid är nu. Nej, jag är ju en sommarmänniska så jag älskar liksom tidiga morgnar på sommaren. Man kan gå ut, sätta sig, ta en kopp kaffe. Det är ljust. Det är ljust sen på kvällen. Man kan avsluta med att ta ett glas vin också på samma ställe senare.
Mm. Men blir du påverkad av det här svenska vemodet på vintern, hösten,
mörkret? Absolut. Och så? Hösten är ju en deppig period. Det är en jobbig period för mig, det tycker jag.
Alltså jag är ju så här, hösten kan jag gå igång med precis det här skiftet innan det börjar bli riktigt ålamörker på något vis.
För att du tycker att det är... Alltså du blir positiv påverkad.
Ja, men det är liksom både alltså, dofterna och du vet, skifterna.
Jo, det finns någonting i den här höga luften och att det kan vara väldigt syrerikt och så. Framförallt om det har då regnat i lövverken och sådär. Men nej, mörkret, ju mörkare desto värre tycker jag. Jag tycker att kan man gå utan allt för mycket... behöver klä sig för mycket och sen så lättsamt. Jag gillar ju strandliv och gillar... att gå t-shirt och shorts. Jag hade gärna kunnat tänka mig att bo så året runt.
Ja, men får väl ta det när vi blir pensionärer,
tror du? Ja, antagligen. Ja.
Du, alltså, är det en bra tid, sommartid, för dig att vara kreativ och skriva? Är det då...
Nej, det är det inte. Det är det egentligen inte, fast det går ju då också. Men nej, då vill jag ju hellre ta det, alltså, sitta inlåst i min lilla grotta. Nej, inte när det är som ljusast. Men jag kommer ju att göra det och det har jag gjort många sommar. Men jag föredrar ju om jag kan vara ute i ljuset och vara på en strand eller ett bord någonstans.
Bordet är i Malmö och sitta på mysa liksom, och du ska vara lite och sitta och ha...
Nej, det är nog i vår trädgård. Det jag kan komma på. Ja. Jag har ju länge sagt innan, liksom, alltid när de har frågat sådana här, varit med i sådana här undersökningar, eller inte undersökningar, men de vet, någon tidning har hört av sig, vad är dina favoritplatser? Plats i Malmö har alltid sagt att jag har ingen. Det som var väldigt svårt för att ha någon speciell plats som jag tycker är väldigt betydelsefull för mig. Men nu på sistone har faktiskt galet nog en sån plats som Lernacken tycker jag är helt fantastiskt naturområde att röra sig i.
Visst är det?
Man kommer väldigt nära. Alltså, jag springer ju och har sprungit där ute som rådjur som steppar fram bara ett par meter framför en på stigen och man kommer långt ifrån. Och samtidigt så har man då bron och ljudet av tåg och biltrafik där över, så kontinenten i horisonten. Jag tycker det är en lite magisk plats faktiskt. Så att, det där planerade eller eventuellt planerade hotellbygget där, det är inte mycket för. Jag tycker den ska bevaras som en vacker plats för Malmöbo.
Jag kan bara känna det överlag här i Skåne att jag försöker tala om för mina barn att titta nu, så här ser det ut, så här är det slätt. Liksom. Jag bor ju mellan Malmö och Lund i åkar på... Mm. Det byggs och det byggs och det byggs och det byggs. Jag förstår att folk måste ha någonstans att bo, men jag känner samtidigt också att den här biten som för mig alltid liksom har varit min kärlek till Skåne, öppna vidderna liksom.
Ja,
det försvinner bara.
Ja. Nej, det är helt galet. För många som man körde ner åt Klagshamn, där fanns ju ingenting för man kom ut till stranden där. Alltså, det var ingen bebyggelse. Och sen skrev jag en roman där huvudpersonen bor ute i Klagshamn. Det här ett av de nybyggda områden. Så jag fick åka dit rätt ofta för att liksom göra research och se hur han och familjen skulle tänkas röra sig där. Och varenda gång, jag känner inte igen mig från gång till gång. Körde ner en gång i månaden och det var alltid något nytt bostadsområde utkavlat där.
Det är som en SimCity eller någonting.
Ja, det är bara, ja, det är verkligen så.
Löpning, det vet du att du har varit lite så här halvmarer, har du sprungit mara någon gång?
Nej, men det är ju en dröm, men jag tror inte att min kropp håller för det, men jag har liksom ändå håller drömmen vid liv att någon gång ska det gå, men då är jag rädd också att med ålderns inverkan att det kommer att bli en så långsam tid.
Är det så här himmel eller helvete killen, så ska ut så ska det gå bra direkt, eller?
Nej, så har jag väl varit, men nu har jag ju insett liksom, spring långsamt, njut av det istället och försök inte sätta några rekord, för kroppen går ju sönder direkt när man, i min ålder, när man kommit upp och märker att ska man plötsligt börja springa i intervaller eller springa i snabbare hastigheter, ja, då är hälsenan ett problem och fötter
det är som en fjolsträng där bara
pom. Ja, nej, men det är det ju, alltså det är ju en viss ålder när kroppen går ju som rent, kan du ju prata med någon som kan det här med fysiologi bättre eller fysik, att kroppen förändras så mycket och det är ju hälsenan och muskulaturen runt om som just mellan 40 och 55 genomgår en sådan förändring, så att om man då, ja, det finns ju ett skäl till att många män framförallt som har passerat 40 blir av med hälsenan när de tar ett bakåtsteg i badminton. Det är ju en klassiker. Och det, ja, det finns,
och det är det så,
finns
små, det är så små rörelser det är liksom, när det bara säger pang plötsligt.
Nej, visst, visst. Men vet, muskulaturen blir långsammare, den stelna, hälsenan blir annorlunda.
Du, idrottskille, var du det när du var yngre? Alltså när du växte upp på borgmästargården?
Jag har alltid varit intresserad av idrott. Och både att utöva, som vi spelar ju alltid fotboll ute på gårdarna, och sen så då landhockey vid affärscentrum på vintern, och sen så sprang och ja, gjorde allt möjligt. Jag har nog testat de flesta idrotter. Där fanns dessutom i bostadsföreningen då ett tag som man kunde gå och spela pingis och så här, i någon källa. Och tennis, borta på stadion, allting var ju möjligt och gratis, och det var ju bara till att gå in. Liksom det fanns ju utanför Baltiska hallen, det fanns ju en tennisplan som det bara var att knalla in på, plus att det fanns lite övningsplaner runt omkring också. Tillgängligt på ett helt annat sätt än vad idrott kan vara idag.
Det känns
och nu, ja, men nu vill jag inte heller sitta och bli någon slags nostalgisk att allt var bättre förr. För det var det ju inte. Men med vissa möjligheter hade man att testa idrott. Och så allting som sändes på tv också på ett nästan osunt sätt.
Med de få kanaler vi hade då. Och sen, sen när man blev något år äldre och man kunde hyra den första movieboxen. Så är det ju inte någonting att titta på. I vissa stunder kan jag känna det här med mina alla streamingkanaler och Gud vet allt vad jag har tillgång till.
Ja.
Så sitter jag bara, nej, finns inget att titta, så jag läser en bok istället.
Ja, men det är ju ett fullgott alternativ för att läsa istället. Nej, lustigt. Det är som när man är yngre så tittar på all ishockey till exempel, och Giro d'Italia, Tour de France och sånt. Jag har inte sett ett ishockey-VM sen det gick över på en kommersiell kanal. Därför har jag aldrig haft tillgång till dem. Och sen har fullkomligt tappat intresset för idrotten där.
Ja, någonstans där, plus att jag känner inte igen ett enda namn heller längre just nu, du vet, hockey-VM och sånt.
Nej, nej.
Borgmästargården, det du växte upp, alltså det är ju, du bor ju inte bara ett stenkast därifrån idag fortfarande, nästan.
Nej, det kan man ju säga. Det är ju några kilometer man bor i Mellanheden.
Men vad är liksom den starkaste minnen från borgmästargården som du växte upp i?
Ja, nej, men det är ju ett nostalgiskt skimmer över den, naturligtvis. Det fanns ju mycket svarta sidor om tragedier och familjer som var sönderslagna och så, men det starkaste minnet är ju den här möjligheten att alltid ha umgänge. Men alltså, man gick ut på gården och visslade, och så tog det inte så många minuter förrän man var ett 11-mannalag som kunde spela. Mm. Eller 2 11-mannalag naturligtvis. Eller åtminstone att man fick ihop 2 7-manna. Mm. Det var aldrig ett problem. Och man kunde stå ute. Man gick runt mellan gårdarna och träffade alltid kompisar och vänner. Och ute på ett helt annat sätt än jag tror att man gör i villaområden där vi bor nu.
Mobilia, tvärs över gatan nästintill. Eller Reveny var det hette där borta, va?
Ja, just det, Reveny. Men då har jag nästan, ja, det är klart att man hängde mycket där framför. Jag och min kompis gick runda där och de hade provsmakningar. Så vi åt ju lunchen på Reveny. Gick runda på dessa provsmakningsstationer som det var gott om då. Och, men mitt starkaste minne därifrån är snarare att cirkusarna slog upp sitt tält på det som nu är Mobilias parkering.
Ja, just det.
Mellan Borgmästargården och Mobilia. Och då gick vi ju dit, och sen fick man ju stå och hänga med cirkusmänniskorna. Vi var ett gäng som fick komma in och hjälpa elefantskötarna, ta hand om elefanterna. Och man gick bara rakt in i tälten och började klappa djuren och så. Det fanns liksom inga avspärrningar, inga begränsningar, utan det var bara tillgängligt. Och idag kan jag liksom inte fatta, hur kunde vi tillåta stå en drös unga inne bland elefanterna och springa omkring och leka där och vara med dem och känna att det var husdjur. Det är otänkbart idag. Tack och lov så är det inte elefanter heller på cirkusarna längre, i alla fall i norra Europa.
Nej, jag kommer att tänka på när du sa cirkus och elefanter. Så för 100 år sedan när jag jobbade uppe i Helsingborg, och vi jobbade uppe på det berga, det här industriområdet som är uppe nära i närheten av Väla, så cyklade jag från där jag bodde upp förbi det här lilla berga kasernet, och där hade de alltid cirkusen, och där ställde de alltid upp djuren. Sen morgon där vid 4:45 på morgonen, så kom jag cyklande förbi, fåglarna kvittrade, doften från Suegas. Och så kommer det plötsligt bara en snabel ut från ingenstans, ut på vägen, tror jag. Sen då gick elefanterna och käkade där lite grann. Spontanidrotten, Mm. Alltså, den kan jag sakna också. Verkligen, alltså det låter, det är också det här lite löjligt nostalgiskt, men inte på samma sätt. Alltså jag tycker att jag ser våran egen lilla basketplan hemma i Åkap, den står nästan alltid tom och sådär.
Finns annat som lockar istället? Jag är inte säker på att dagens ungdomar är mindre vältränade eller mindre idrottande än vad vi var, men det bara sker på andra sätt.
Mm, precis.
Det mesta man gjorde då gjorde man ju utan förening. Det fanns liksom inget behov heller, utan det man gjorde, det gjorde man själv. Alltså ett tag så blev vi ett gäng killar på gården och blev intresserade av cykling. Ja, då skaffade jag alla begagnade 12-växlade var det väl då, eller någon gång hade kanske någon en 15-växlade med bockastyre. Och sen cyklade vi omkring där och låg på rulle på varandra. Någon hade en pappa som kunde lite mer, som meckade och fixade med cyklar och så, ja.
Och sen du vet, en mjölkkartong och så klipper man av och så fäster man med en liten tvättklämma så att det låter som att man kör moppe.
Nej, vi var lite äldre. Vi var förbi ljudgrejen. Nej, jag kommer ihåg. Cyklade vi ner till Falsterbo och sen så tog tiden naturligtvis och så kollade vi hade för snitthastighet. Och sen cyklade vi ut till Haber-Ljung och förstod liksom inte, vi stannade ju inte och badade där, utan när vi kom dit och konstaterade att det låg där de sa att det skulle ligga och sen cyklade vi hem igen.
Lilla Tour de France i Skåne.
Ja, verkligen. Ja, nej, men det var roligt att alltså, göra det.
Stenkast från Malmö stadion och ditt och mitt intresse där vi träffades första gången, Torbjörn, MFF liksom. Ja. Det som din kärlek till föreningen. Mm. Hur är den idag?
Ja, den är väldigt stor. Det är den. Det är nog laget i hjärtat, eller nog ska jag inte säga, utan det är det ju naturligtvis. Jag följer den väldigt mycket. Jag läser det mesta, ser alla matcher, har sett alla matcher hittills i år, läser på om det. Och jag har lite där, det är ju nästan lite galet. Jag känner mig som matchdag, då är det lite nervöst i kroppen. Och man kan vänta på laguttagningen och se vilken elva som ska starta och... Ja, det är lite osunt, det inser jag ju själv också lite, men samtidigt tycker jag det är lite roligt att få nörda på något sådant. Så att vi har ju, i hjärtat har ju plats för tre lag.
Okej.
Så att, eller fyra kan jag till och med säga, för att jag är ju varit väldigt engagerad och känner väldigt starkt för Malmölaget, FC Bellevue också, eftersom det är en ny ung förening som har gjort otroligt mycket för ungdomsidrotten i Malmö, på en breddklubb som också nu har startat ett A-lag som det går bättre och bättre för. Och sen har jag Roma, eftersom jag gillar Rom så mycket och har varit där så mycket, så det är ett lag i hjärtat, men det är ju en klubb som aldrig vinner något, så att därför får man ju balansera det med en klubb som alltid vinner det. Så därför har jag också Bayern München.
Så man får den känslan
ja,
också.
Ja, nej, men det är ju rätt bra. Malmö vinner ibland, Roma vinner aldrig någonting och Bayern vinner alltid. Så man har etta, kryss, tvåa på något sätt. Jag har helgarderat.
Så lagom, Torbjörn.
Ja. Ja. Nej, så att det är de tre och fyra jag följer mest.
Mm. Första MFF-minnet, är det från stadion såklart?
Ja, det är det.
Första matchen,
alltså, jag vet att vi har pratat om det tidigare, liksom hur vi stod på ståplatset i en killar och skrek på en skäggig högerback i att vara AIK, och till slut så gick han från matchen, gick med dobbarna knastrande över löparbanorna, just gick bort det. Och sa till oss att killar, sånt språk har man inte på en fotbollsplan, så här gör man inte. Vilket var otroligt fostrande och som faktiskt har följt mig, som inte bara som ett minne utan också som en inställning till hur man förhåller sig till motståndarlag och andra, att man ska bemöta också dem med respekt. Va? Jag tycker liksom, i en allsvensk match där högerbacken bekymrar sig om att gå ifrån matchen för att i uppfostrande syfte säga till några ungdomar hur de ska bete sig, jag tycker det är så stort fortfarande. Det är ett väldigt starkt minne. Nej, min mor hade en bekant som satt i styrelsen för MFF när jag var yngre, så att han gav oss alltid, eller ofta i alla fall, par biljetter till sitt plats. Så då när det var de här trätrallorna på läktaren. Mm. Och så fick man gå och hämta ut biljetterna strax före matchstart i biljettluckan där nere. Och jag kommer aldrig ihåg vad han hette. Hette han Hans Nilsson eller Nils Hansson? Jag kom fram och så sa han att det skulle ligga två biljetter i namnet Nils Hansson. Och de letade och letade och hittade inte. Så fick jag gå hem och hämta min mor. Så fick hon gå med mig och säga nej, vad han hette. Det där med att skriva ner på lapp kommer jag ändå aldrig på liksom, att man skulle göra. Men det var, så att jag satt ofta uppe på trätrallorna på sittplats. bra platser.
Hur känns det att sitta där idag? Eller nej, samma
jag tycker
känsla?
Alltså den här nya stadion, som, ja, den är ju inte så ny längre, men den är ju en fantastisk som upplevelse. Det är något helt annat, du är ju så nära. Du är nästan på planen, jag tycker att det är en häftig upplevelse. Det är ju mycket adrenalin. Så man kan ju förstå också varför klubben har fått så bra support här.
Alltså du säger Rom, alltså där har vi något gemensamt. Alltså, när upptäckte du Rom som stad? Liksom, att det, för det är en magnifik stad både kulturellt och matmässigt och på alla håll och plan.
Ja, när första gången, nu ska jag se när jag var där, men jag kommer ihåg att när min allra första roman Längsta ögonblicket kom ut 95 och då blev den antagen 1994, och när den förläggaren Lasse Bergström hade antagit mig och hört av sig, så gav mig själv i present en weekendresa till Rom. Så att det var väl första gången jag var där 4 dagar själv. Och det var på den tiden då det gick sån här svävare över sundet när man skulle till Kastrup. Och jag kom ner där glad i hågen med biljetten, och så tittade de på biljetten och sa, nej, men det här är ju fel, du skulle ha flugit igår. Aj då, så såg jag hela resan försvinna iväg. Men jag sa, här är en plats över, du kan åka idag istället. Som låter så noga. Så åk du, här har du. Så jag kom ner till Rom då, oktober 94. Och gick där längs gatorna i Centro Storico och rostade kastanjer. Och tyckte det var världens häftigaste upplevelse. Jag tycker att Rom egentligen är som vackrast om kvällen. Alltså när mörkret har lagt sig och på natten. Med det här gula ljuset från lyktorna och de vackra kullerstensgatorna. Vilket egentligen talar emot att jag är en sommarmänniska. Men jag tycker att Rom är som bäst nattetid. Det är så hyggligt vacker.
Vad är det för smultronställen annars när du besöker staden?
Nej, nu har jag ett antal restauranger och så som jag där jag lärt känna krögarna. Därför att jag har varit där så mycket. Så att de brukar ju gå till för att hälsa på dem och för att jag gillar deras mat. Och för att man, ja, har man blivit liksom stammis någonstans så spelar det ingen roll om du inte har varit där på ett år. Utan du får ändå ett bord. Även om det är fullsatt och de är glada att se dig igen. Och det är, tycker jag är otroligt roligt liksom att känna. Nej, men det är vänskap och lojalitet har... Det lönar sig så att säga. Den är viktig.
Vad är bästa stället, bästa tillfället för dig när du får inspiration till ditt skrivande, Torbjörn? Var hittar du det någonstans?
Jag vet inte. Jag får ofta sådana här frågan om inspiration. Som hur jag kan inspireras eller så här. Jag tycker liksom det är inte en fråga som jag själv ställer mig. Därför att jag arbetar ju inte utifrån inspiration. Utan detta är ju mitt yrke. Mm. Då kan man inte bara gå och vänta på att det ska komma någon slags gudomlig kraft uppifrån.
En liten musa som visslar.
Ja, nej, det finns inte. Men jag tänker ju väldigt bra på gott och ont på nätter. Alltså, jag är egentligen en kvällsmänniska, nattmänniska. Jag gillar att sitta upp sent och skriva. Eller när jag är ute och går, eller när jag är ute och springer. Mm. Och det går ju rent... Alltså, man pratar man med läkare och så kan man ju också, vissa kan bekräfta det och vissa säger att forskningen inte är tillräckligt långt framme på det för att bekräfta det. Men att det här med att endorfiner som frigörs när man motionerar eller rör sig gör att man plötsligt får nya tankebanor och att tankemönster uppstår som du inte hade kommit till annat. Så i mitt fall är det att springa, för andra är det att simma eller göra någon annan idrott. Men just det, eller att röra mig. Gåendet är också en fördel därför att du behöver inte tänka så mycket på hur du rör dig. Eller vad rör. Alltså, du går ju av dig själv så du kan ägna all din tankekraft åt de problem du har att lösa eller formulera. Eller,
har du en liten bok i fickan? Eller så här, tala in, för jag kommer ihåg alla de här fantastiska idéerna som man får när man gör, som du säger, va? Mm. De kan ju försvinna lika fort bort också ibland.
Ja, nej, då är det ju bäst att skriva ner det så fort som möjligt. Och jag hade ju tidigare, gick alltid omkring med ett litet fickminne som jag spelade in när jag kom på något. Eller formuleringar och tankar och så. Det gjorde jag, men nu har jag mobilen istället och där kan man väl spela in. Eller oftast så skriver jag ner om det är något. Och ibland räcker det att man skriver några stödord.
Men vad är du någonstans i skrivande processen just nu för kommande spännande projekt, Torbjörn?
Ja, jag är inte så mycket, ja, det är väl i och för sig i skrivande processen med en ny bok, men jag kommer med en liten roman i augusti som heter Släkte, som handlar just om vad en släkt är. Släkte är väl lite bredare egentligen här vad det är, utan det är som det är de människorna ute på slätten hårda livsvillkor på många sätt som inte, man inte ser i media, som man inte ser i dagligen annars, som jag försöker ge röst åt den här gången. Från början en novell som jag tänkt skriva och som bara växte ut och blev en liten roman istället, till min egen överraskning.
Försörjer man sig 2019 som författare om man inte är Dan Brown? Kan man göra det, Torbjörn? Ja, bevisligen.
Kan man vara Dan Brown 2019?
Nej.
Ja, jo, men det är klart man kan försörja sig. Men det beror på vad man menar med att försörja sig. Jag har ju klarat det rätt många år nu. Mm. Och,
men var det någon som sa till dig liksom att alltså, ska du verkligen göra det här, Torbjörn?
Nej, det har jag hört. Min far sa ju alltid till mig att det är liksom den raka vägen till fattighuset att skriva. Det går inte att försörja sig. Då måste man vara liksom Maria Lang eller deckarförfattare och skriva en bok om året. Va? Det var hans referenser på den tiden. Så, och det har han väl rätt i fortfarande om man ska bli väldigt rik. Så, men om man tycker att rikedomen ligger i att man får ägna sig åt det man vill, så är det väl rätt val att göra det man själv vill göra i livet.
När kom du på att det här var kanske det du skulle ägna dig åt?
Ja, 10-12 års åldern.
Är det så pass?
Ja.
Skrev mycket redan i skolan?
Nej, skrev inget.
Inget alls?
Nej, men jag visste att jag skulle bli det. Mm. Jag tyckte inte jag behövde öva. Jag hade ett oändligt självförtroende som gjorde att jag...
Lite malmöitiskt sådär?
Ja, lite sådär. Jag tänkte att nej, men jag gör det sedan. Nu när jag övar så här. Jag lärde mig aldrig någon svenska i skolan. Jag var alltid duktig i det, så att det är inte det. Alltså hade nog högsta betyg i svenska lång tid. Men jag lärde mig aldrig, brydde mig aldrig om att lära mig grammatik eller regler eller sådär, för att det tycker jag det kan jag, det tar jag på känsla. Vilket sen var en nackdel när jag skulle börja läsa andra språk. Då förstår jag ingenting när de börjar prata om grammatik.
Men för någon som sitter här och funderar liksom, och så här, du får säkert frågor på också, men jag ska börja skriva upp så här. Ja. Hur, för din del började liksom att du, för jag kan tänka mig att man får en viss struktur när man har hållit på ett par år och man blir duktig liksom på att lägga upp sitt arbete på ett lite mer så här yrkesmässigt. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Hur var det från början? Så var det inte från början eller?
Nej, alltså när jag väl satt igång så var det ju inte särskilt strukturerat. Då gick det ju mer på kraft, ungefär. Mycket kraft och lite teknik, och det där kan ju förändra sig med tiden, att man lär sig sina egna strukturer, och framförallt har jag lärt mig att planera arbetet mycket bättre. Alltså, ju mer planerat ett arbete är, desto lättare är det sen att vara känna sig fri i skrivandet eller kreativ eller vad man vill kalla det.
Men visst är det så här, just att för att vara spontan så måste man vara väldigt strukturerad.
Ja, det är absolut. Va? Alltså, ska du vara spontan på 100% spontanitet så sitter du bara nervös och undrar hur man ska göra. Men alla är vi olika, men jag tror inte att det är många stora romaner som har skrivits utan ordentlig planering först. Då. Så att det är väl egentligen brukar vara mitt råd till de som vill börja skriva. Att planera mycket och våga sedan gå loss inom de ramar du satt upp för dig.
Innan vi drog igång här så vet du berättade om vad du läser just nu. Det är Bruce Springsteen hemma.
Lite läser jag i Bruce Springsteens biografi. Sist av alla antagligen till att läsa den. Och men jag har inte kommit så långt. Jag är som sagt var fortfarande på hans italienska rötter från mammas sidan om jag minns rätt nu. Du har väl erländs på pappans sida. Mm.
Har du alltid en liten hög med böcker så hemma igång?
Alltid.
Simultanläser?
Ja, lite. Men jag försöker nog liksom läsa en åt gången för att jag vill kunna gå in i den värld jag vistas i. Men däremot kan jag ha en fackbok och en skönlitterär bredvid.
Skönlitterär, vilken är det just nu?
Just nu läser jag två stycken. En läser om Segerherren av Roy Jacobsen, och sen så läser jag om av John Updike, Haren vilar. Tror jag det är. Som jag precis har påbörjat.
Den där känslan kan jag känna att det finns ju inget finare just när man får när man hittar den här boken och man kliver in i den. Jag kommer ihåg när man var yngre framförallt. Och man bara försvann in i den. Man sa till att nu måste du släcka. Och så hade man lommen där under täcket och fortsatte att läsa. Jag kunde säga att jag var skittrött när jag kom till skolan nästan, för jag var tvungen att läsa.
Visst. Jo, men det är väl lite som när vi pratar om idrotten, att man gick upp i det mer när man var yngre på ett mer absorberande sätt. Men om man är glad nu, jag håller med dig, det är väldigt sällan det händer att man absorberar så fullkomligt i nya böcker. Men det händer ju. Det är ju lika roligt varenda gång. Men man blir ju mer kräsen, och det har ju också att göra med läsvana, att du har läst så mycket med tiden, att dina referensramar för när det är sådär fångande blir liksom annorlunda. Jag kommer ihåg, jag läste ju Victor Hugos Samhällets olycksbarn, alltså det är grunden till det som alla nu bara säger, Le Miserable. Jag tror jag läste den 3-4 gånger nästan på raken. Jag tyckte den var så en fantastisk läsupplevelse, och jag vet inte liksom hur många tonåringar idag som går igång på det på samma vis.
Men jag är också lite så här tråkig, men jag måste ibland, jag läser hellre en bok som jag vet är fantastiskt bra ibland, så ibland blir jag försiktig, så läser jag om den och precis som du säger, man upptäcker nya saker.
Nej, jag tycker också om att läsa om bra böcker, så att vissa kan ju aldrig tänka sig att läsa om samma bok igen, men jag tycker faktiskt det är poäng i det.
Bra musik, vad är det?
Mestadels på sistone har jag mest lyssnat på jazz.
Gött. Någon speciell, alltså typ så här som det?
Ja, alltså Art Pepper har jag upptäckt och tyckt mycket om. Jag läser ju egentligen inte deckare, men så läser jag Michael Connelly om Harry Bosch i LA. Och det gör jag bara för att det är så fruktansvärt bra jazztips i dem, för att Harry Bosch lyssnar ju på jazz då. Och därigenom upptäckte jag Art Pepper, som jag ofta börjar morgonen med. Och en annan som är också som är fantastiskt vacker är George Cable, heter artisten, pianist, som spelar en sång som heter Helen's Song. Nej, jag tycker att jag vet inte varför det har blivit så, men jag uppskattade mycket. Och sen läste jag en fantastisk bok också förra sommaren, eller var det i höstas, en äldre bok, kanske 20 år gammal, av en brittisk författare som heter Geoff Dyer, och boken heter Bat Beautiful. Det är som korta essäer om ett 8 stycken kanske olika jazzmusiker, alla loser, alltså jazzen är ju mycket förlorarnas musik också, och han tar liksom fasta och berättar episoder ur Art Peppers liv, Stan Getz, Charlie Mingus och så här. Och så skriver han på ett sätt som liksom korresponderar med just deras speciella musik, alltså jazzigt sätt att skriva, och där det är liksom riktat lite, för de är ju alla så pass olika, så att han har liksom ändrat sin prosa också för att vara en stor läsupplevelse.
Den något yngre Torbjörn Flykt, vad lyssnade han på när han växte upp på Borgmästargården?
Lyssnade nog på allt mellan Springsteen, Ebba, mycket det som låg mellan punk och rock, alltså, kan man väl säga. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det mer kan ha varit.
Men var det en sån här kille som, var ingen sån här, någon som du hade som sån här superidol, så att du sprang och köpte Tiffany eller poster i den lokala
kjolan? Nej, det var det ju inte. Nej, lyssna på allt. Nu säger jag Eurythmics omslag. Har du på vägen bakom dig? Lyssna också på under en period. Vad heter den här? Elton John.
Har du varit sett filmen förresten?
Ja, det har jag.
Alltså, jag har varit sett den 2 gånger redan.
Ja, så. Du var så förtjust i den.
Ja, men det var jag fick en sätt. Alltså, det är ju inte helt kronologisk ordning allting. Och men den är fantastiskt vacker. Till och med jag som inte är någon sån där. Så jag satt där och fick nästan en liten tår i ögat.
Ibland, den är jättefint gjord och otroligt påkostad med alla kostymer och satsningar. Sådär. Sen kan jag ju tycka att den är ju lite för sockersöt. Och jag tror inte att han har varit en Guds bästa barn som han vill framställa som. Han har ju tryckt om sig att kunna vara rätt arg emellanåt.
Man kan förstå,
men jag tänker också att när jag såg den här är bara gjort för att också, den här kan du bara lyfta över rakt in i London som musikal. Om 2 år kommer du se den som musikal i London, för att den är liksom verkligen skriven för att fungera i det formatet också.
Du Torbjörn, innan våra vägar skiljs åt idag så, så tänker jag att fråga Allan här. Nu har du har gett mig massor med läsupplevelser genom åren, så tänker jag ge honom tillbaka till dig. En låt som du skulle kunna hoppa auto-repeat och hamna på, klassiska, hamna på en öde nu. CD-spelaren fast, eller skivan fastnar i CD-spelaren och du kan bara lyssna på en enda låt. Vilken skulle det vara?
Ja.
Som du kunde stått ut med?
Nu måste jag, som det resonerar mig fram, Håkan Hardenberg. Jag har ju spelat in för många, många år sedan en skiva med bara barocka trumpetkonserter. Och där är ju några italienska mästerverk som verkligen är underbara. Torelli och andra. Och sen skulle jag med den här George Cables Helen's Song skulle jag kunna lyssna på. Men vill du ha något mer åt rockgenren? Nej, jag har lyssnat in mig på Springsteens nya. Det är en låt som heter Tucson Train. Som är, man faller pladask för den från första lyssningen. Och sen kan man ha den på repeat. Men så tänkte jag, den här kan jag lyssna på 100 gånger i sträck. Och sen kommer jag bara avsky den. Den är så lätt att tycka om, va? Så att jag tror att jag kommer lyssna på den nu 100. Och sen kommer jag aldrig lyssna på den mer. Sen om 5 år så spelar jag det igen och tänker, oj, det här var ju riktigt bra faktiskt. Varför har jag inte hört den på länge?
Men då, innan du har hunnit tröttna på den, ska vi ta Tucson Train?
Ja, varför inte?
Varför inte? Ja. Du, glad sommar, Torbjörn.
Tack, detsamma. Lördagsgästen på Retro FM.